Jag har länge tid haft en maning då att tala om dopet, om vårt kristna dop och vad det betyder och hur viktigt det är att låta döpa sig till Kristus. Och det här är ju någonting som är, alltså ligger till grund för vår frälsning också, dopet. Dopet till Jesus Kristus är vår frälsning. Och det har en stor betydelse, och det har också betydelse att veta det. Att är jag döpt till Kristus så har jag rättigheter till att vara Guds barn. Och rättigheter till Guds ande och det flöde han vill ge oss. Så, och du som inte är döpt, som lyssnar här. Kanske alla döpta som finns i kyrkan här, jag vet inte. Men du som lyssnar ute på nätet, kanske finns sådana som inte har döpt sig. Så vet du vad du går miste om. Du går miste om mycket om du inte låter döpa dig. Och det finns ju förebilder både i gamla och nya testamentet. Som jag vill lyfta upp. Och jag vill lyfta upp det förbund som Gud har upprättat med människan. Det är förbund som Gud upprättar med människan. Och ända från första början så upprättade Gud förbund med människan och upprättade Gud med Noah och så vidare. Vi kommer in på det, och med Abraham och så vidare. Jag ska börja läsa från första Mosebok. Det första kapitlet. Det står så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Vad har det med dopet att göra? Jo, Bibelns första blad ger oss associationer både till skildringen av Jesu dop och till Guds nyskapande makt. Gud skapade, han skapade ljuset. Och det står så här i Matteus 3:16. Så står det så här, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himmelen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva komma över honom. Och Jesu framträdande det innebar att Gud ingrep i människans situation och vände på nytt kaos och mörker till ordning och ljus. När Jesus kom framträdande och han kom in mitt i kaoset. Och det är Gud som är sitt ord som skingrar mörkret. Gud sa, var det ljus? Det är Gud som skingrar mörkret och klarlägger vad som sker med syndaren i omvändelsen till Jesus Kristus i dopet. Paulus han uttrycker den här upplevelsen i nyskapande i andra Korinthierbrevet 4:6. Och sa han så här, Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det är ljus som lyser i mörkret. Jesus är ljuset. Vi har ju också Noas räddning, en förebild till dopet. Och Petrus han använde den här världskatastrofen som hände, syndafloden som kom och svepte bort allting. Men Noah blev ju räddad. Noah blev räddad. Och det här visar Petrus som illustration av dopet. Och Petrus säger så här i första Petrusbrevet 3:20-21. Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälste nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Den flod som blev världens dom, det blev ju Noas räddning. Att vattnet kunde inte frälsa Noah. Att natten kunde frälsa Noah, det var att han befann sig inne i arken och med sin familj. På samma sätt så blir dopet oss till frälsning som vi finner oss i Jesus Kristus. Det blir oss till frälsning. precis som vattnet omslut arken på alla sidor. Men det kunde inte skada de som var i arken, så har Guds dom låtit gå över mänsklighetens synd, komma över Jesus Kristus. Det domen kom över Jesus Kristus. Han som var utan synd blev för oss, han blev gjort till synd. Och han dog i vårt ställe. Dopet är en dom över synden, men om vi är i Jesus Kristus, vår ark, så blir det här domen oss till frälsning. Det blir oss till frälsning. Jag tycker det är väldigt stort det här med dopet. Att vi sätter oss in i det. Vad betyder det egentligen? Det betyder väldigt mycket. Paulus säger så här i Romarbrevet 8:1. Så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har det Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Genom arken så fördes Noba från den gamla världen som var under Guds dom till en ny värld i ett nytt förbund med Gud. Och dopet innebär en övergång från ett liv i synden till ett liv i tro och gemenskap med den uppstående Jesus. Det är inte vattnet som frälser oss, utan vår frälsning sker i kraft av Jesu uppståndelse. Det är det som frälser oss. Dopet betyder ju också att man ropar till Gud om ett rent samvete, om rening till den invättes människan, det inre, ska bli rening. Bara för den som tror på vad Jesus gjort kan dopet bli till frälsning. Du måste tro, annars så blir inte dopet till någon frälsning. Så dopet betyder att vi upptas i ett nytt bättre förbund som Jesus genom sin död och uppståndelse upprättat, och vi får ta del av den himmelska världens andliga välsignelse. Du får ta del av Herrens välsignelse. Det står så här i Paulus säger så här i första Efesierbrevet 1. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Vi är välsignade i Herren. Det finns en förebild till dopet också som kanske inte är så tydlig, men det är ju Abrahams omskärelse. Och vi kan läsa om den i första Mosebok 17:10. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud, och det ska vara ett tecken på förbundet mellan mig och er. Generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som är köpt för pengar från främmande folk och som inte är din ättling. Det finns ju, jag vet inte hur många teologer det finns, men Holger kanske vet det, typ bibelforskare som har en uppfattning att omskärelsens förbund är en förebild till dopet. Det har jag fått fram att det är många som tror så. Och att omskärelsen skulle lägga rum på 8:e dagen efter födseln talar för ett spädbarnsdop. Att det är bibliskt grundat och motiverat. Men om du läser Bibeln och vad innebär att vara omskuren, vad innebär det, så finner man att det utgör ett starkt argument mot det här barndopet, spädbarnsdopet. Paulus säger så här i Romarbrevet 2:28-29. Jude är man ju inte till yttre, inte heller omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtas omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Omskärelsen på köttet då skulle vara tecken på hjärtats omskärelse. Men om det yttre tecknet inte har en inre motsvarighet, så var det här också värdelöst. Måste ju ha en inre motsvarighet. Det var ju det gamla förbundets svaga punkt, och därför behövdes ett bättre förbund. Och när Paulus tar upp det här i Romarbrevet, omskärelsen och Abrahams rättfärdiggörelse, visar Paulus att tron där föregicks omskärelsen, och att det var genom tron rättfärdighet tillräknas Abraham. Det är genom tron som rättfärdighet tillräknas Abraham. Paulus säger så här i Romarbrevet 4. Han fick, alltså Abraham, fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och det hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas den. Sen säger Paulus vidare i Kolosserbrevet 2. I honom blev ni också omskurna, inte med en människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron inför Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Så det här är ju starka bevis på att det är, att det här omskärelsen, det är hjärtats omskärelse, det är hjärtats omvändelse som är viktig. Och inför sitt avskedstal säger till folket, säger Mose i 5 Moseboken 30 kapitlet och 6 versen: Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, då ska du förleva. Och Mose talade ju om hjärtats omskärelse, inte kroppens omskärelse till köttet. Det var bara ett yttre tecken. Och Jeremia, han ropade ut i sin samtid. Han sa så här: omskär er för Herren, ta bort ett hjärtas förhud. Det står Jeremia 4:4. Jag lämnar många bibelverser, ni kan inte hänga med, men ni kan lyssna på det här efteråt, sen så får ni alla bibelställena. Sen är det Stefanus, han angriper i sitt försvarstal de religiösa ledarna. Du skulle stena Stefanus, men då står han och säger så här i Apostlagärningarna 7:51: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärtan och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Oomskurna till hjärtat. Hjärtat var inte omskuret för de här ledarna, överste prästerna, och de var inte omvända i sitt hjärta. Omskärelsen i nya förbundet står alltså utan tvekan som en förebild till nyskapelsen i Kristus och hört helt tillsammans med det kristna dopet och frälsningsupplevelsen. Så om man skiljer tron ifrån, man skiljer dopet från tron, så blir det utan värde. Det följs åt, först tro och sen dop. Och då hamnar man i samma situation som det gamla förbundets folk. Som spädbarn har man fått del av ett yttre tecken som vittnar om ett andligt liv som inte finns. Som man inte har eller kan uppfatta, det finns inte. Omskärelsen i Kristus är inte något utvärtes, utan något som den heliga ande utför i vårt inre. Och då vi tror på Jesus och blir döpta till Kristus. Så har vi Israel och Mose. Mose är ju för Guds förbund med Israel, och Mose är det förbund som vanligtvis man syftar på när man talar det gamla förbundet. Och det finns en tydlig undervisning om dopet som Paulus beskriver i detta i 1 Korinthierbrevet 10:1. Det står så här: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och drack. Och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur den andliga klippan som följde dem. Och den klippan var Kristus. Amen. Israeliternas övergång av Röda havet blir här framställd som en förebild till dopet. Nattvarden får sin förebild i mannat från himlen och vatten från klippan. Alla blev frälsta på samma sätt. Alla fick det del av samma välsignelser. På samma sätt som israeliterna blev döpta till Mose så behöver alla församlingens medlemmar bli döpta till Kristus. Alla som har tagit emot Jesus sin frälsare behöver bli döpta till Kristus. Och jag kan inte hitta något undantag till detta i Nya testamentet. Hittar du det så får du visa mig det. Det som skedde i Röda havet var en definitiv skilsmässa från Egypten, det gamla träldomslandet. I det nya förbundet motsvarar övergången i havet av dopet. Du bryter med det gamla livet, du bryter med syndaliv, du bryter med det som är gammalt och du kommer in tillsammans med Jesus Kristus. Så dopet är gränsen mot det gamla livet i synden och det skiljer oss från världen och avskiljer oss för Jesus Kristus. Men här dopet måste också fortsättningsvis få konsekvenser av en trons lydnad. Man följer Jesus som behagar Gud. Det kan inte bara döpas och nu är det helt okej, nu är jag döpt, nu har jag biljetten till himlen. Det funkar inte så. Romarbrevet 6 och 11 säger Paulus: så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så vi behöver ha klart för oss att dopet inte är någon frälsningsgaranti. Det är ingen garanti. Och den som inte tror blir fördömd även om han eller hon är döpt. Man kan ju missa sin tro om man är döpt och då är man ju inte, då är det ingen garanti. Det gäller hela tiden att kämpa trons goda kamp, att bevara tron. Bevara den tro man har och man fått. Paulus säger så här i 1 Timoteus 6: kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till, som bekänner dig till genom att avge det goda bekännelsen för många vittnen. Den goda bekännelsen för många vittnen är när du bekände öppet att jag vill följa Jesus och döpa mig. Då bekänner du att Jesus är Herre. Det finns ett dop till i som ett föredöme för dopet. Det är Johannesdopet. Och det är ju lite närmare vårt dop, Johannesdopet. Men det är en tydlig förebild på det kristna dopet som visar det klara sambandet mellan omvändelse och dopet. Det är ett klart samband mellan där. Och för att få döpas av Johannes så var omvändelsen väldigt viktig. Dopet blev ett uttryck för omvändelse. Det uttrycktes för omvändelse och i Nya testamentet hur omvändelse och dopet intimt tillsammans. Och Johannesdopet var ett dop till omvändelse till Gud. Och vi vet att Johannes uppgift var att göra folket beredda att ta emot Messias, han skulle komma. Han var rösten som ropade i öknen, ta emot Messias. Och det här dopet var en invigning till att ta emot honom som döper helig ande och eld. Johannes var ett dop till han som skulle komma. Och det kristna dopet är ett dop till han som har kommit. Det är skillnad på de dopen. Vi kommer in på det senare, den skillnaden. Och när människorna lyssnade till Johannes och efter sinnesändring och syndakännelse bedöpta så blev de helt nedsänkta i Jordans floden. De blev nedsänkta helt och hållet. Och detta är ju det bibliska dopsättet. Att hela människan är i behov av rening. Och därför ska hela människan sänkas ner i vattnet. Att skvätta bara lite vatten på huvudet, det räcker ju inte till. Det är inte nog. Då är man inte döpt ordentligt. Vi kan läsa om Jesu dop genom Matteus och se vad som händer där. Matteus 3:13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt nu ske. Detta är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Jesus, han behövde inte renas från synden. Han var helt och hållen ren. Han var syndfri. Han var helig. Men varför ville då Jesus bli döpt? Varför ville han bedöpas? Jo, hans motivering var ju att han genom dop ville uppviga sig till att uppfylla all rättfärdighet. Han ville göra sig ett med människor och visa så här ska ni göra som människor. Ni ska låta döpa er och omvända er. Men det var en sak till som Jesus gjorde med dopet här som är tecken också. Och vi kan läsa i tredje Moseboken, det står det om den stora försoningsdagen och förberedelse inför den här dagen. Överstepräst var ju Aron på den tiden och han gjorde tjänst vid den försoningsdagen och det inleddes med att han skulle bada sin kropp i vatten. Och vi kan läsa de ett par verserna där i tredje Mosebok 16, 3 och 4. Detta ska Aron ha med sig när han går in i helgedomen. En ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska ta på sig en helig tunika och linne och ha byxor av linne på sin kropp. Och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna och innan han tar på dem ska han bada sin kropp i vattnet. Amen. När Johannes framträdde och dopväckelsen spred sig så blev detta en signal till Jesus att den stora försoningsdagen snart var inne. Och det var tid för honom att genom dopet bad inviga sig till att bli både överstepräst och det fullkomliga offer för världens synd. Det är en stark förebild. Det är en stark förebild det här. Dopet. En förebild för försoningsoffret. Jesus var den som skulle ta all vår synd på sig. Och då var dopet reningen för att göra detta. Det är väldigt mäktigt och stort om du tänker in i de här sakerna. Den här röda tråden genom Guds ord. Försoningen. Jesus Kristus. Nu har vi det riktiga dopet. Vi ska läsa om det i Matteus 28, 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till ett berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Ja, dopet instiftades efter Golgata i samband med att Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Då instiftades dopet. Det är dopet som vi ska praktisera. Vi ska döpas till Kristus. Och tidpunkten säger oss att dopet från allra första stund haft med förhållande till den korsfäste uppståndne frälsaren att göra. Och Jesu missionsbefallning har sin motivering i Jesu allmakt och omfattar både himmelen och jorden. Ordet himmel och jord finns med ända från skapelseberättelsen som vi läste i första Mosebok 1. Att Jesus har makt i himmel och på jorden betyder att han har makt över hela skapelsen och hela universum. Jesus har all makten över hela universum. Jesus, han är Messias, han är konungen, han är herrarnas herre. Ängeln sa till Maria i Lukas 1, 32-33. Han ska bestå och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Hans rike ska aldrig någonsin ta slut. Jesus, han är konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Att Jesus har makt betyder också att han har makt över de verkliga makthavarna i tiden. i tillvaron, nämligen djävulen och de onda andarna, furstarna. Jesus har makten, han har besegrat dem. Och genom sin död uppstående så har han för en gång för alltid besegrat djävulen och hans makt. Paulus säger i Efesierbrevet 1, 20 och 22: Gud uppväckte Jesus från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Filipperbrevet 2:9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Mina vänner, dopet är en bekräftelse på omvändelsen, att man har beslutat att följa Jesus och begrava det gamla människan, den gamla naturen, och uppstå tillsammans i nya skapelser som tillhör honom. Petrus svarar på pingstdagen, så när han predikar för dem, och då frågar vad ska vi göra, och då säger Petrus så här: omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn för att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Och missionsbefallningen som Jesus sa innan är tydlig, att man ska döpas efter sin omvändelse efter till Jesus. Jesus säger så i Markus 16:16: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så du behöver inte ha en färdig teologi för att bli döpt. Det som krävs är att personlig tro på Jesu död och uppståndelse och vilja lämna synden och vilja följa Jesus. Det är det som krävs. Jag vill följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Att vi ska sjunga den sången sen. Det är det som behövs. Ett beslut, ett hjärtas beslut att vilja lämna synden. Och så hände ju också den etiopiske hovmannen i Apostlagärningarna 8 som döptes av Filippus. Och det står så här: när det färdades vägen fram kom det till ett vattendrag och hovmannen sa: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. Han blev döpt. Han fortsatte sin väg. Det är Jesus som har befallt oss att döpa den som tror på honom. Det är inte någonting som vi har hittat på. Därför kan vi inte ändra på den här förkunnelsen så att det passar bättre ihop med det praxis som tillämpas på många håll idag. Men vi kan inte ändra på det. Det viktiga är ju att människorna anpassar sig efter Guds ord istället för att anpassa Guds ord till människorna. Det är mycket omvänt idag. Man försöker anpassa Guds ord efter människorna, men man ska anpassa människorna efter Guds ord. Det är Guds ord som ska styra oss vad vi ska göra. Dopet, det sker ju i den treenige Gudens namn, i Faderns, Sonens och Helighetens andes namn. Och den som låter döpa sig, som jag sa innan, uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus och står under Guds beskydd. Då kommer stå under Guds beskydd. Djävulen och synden har inte längre rätt till den som vill bli döpt till Jesus och vill leva för Jesus. Han är Guds tillhörighet. Dopet i Nya testamentet talar om en trons handling. Att tro är att ta emot. Men det innebär också att lyda. Vi ska lyda Herren. Tron är ingen prestation från människans sida. Det är en gåva från Gud. Tron är en gåva från Gud. Och så är det så att man förs ju inte till dopet. Man bärs inte fram, utan man kommer dit av fri vilja. Dopet är en personlig troshandling och är något man låter ske av fri vilja. Och detta ger ju inget stöd för det här spädbarnsdopet som sker idag på många platser, speciellt Svenska kyrkan. Och det finns ingen stöd för detta i Bibeln heller. Jag kan inte hitta det. Hittar du det så ska du visa mig det. Så får du bara höra dig och skicka ett mejl eller vad som helst. Hittar du bevis på det så vill vi se det. Jag hittar ingenting. Tron och dopet är tätt sammanvävda. Men det går inte att skilja dem åt. Paulus säger i Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det är orimligt, mina vänner, att skilja tron från dopet. Dopet hör samman med frälsningen. Upplevelsen av Jesu försoning, det beror på att dopet i sig själv är en bön. Dopet i sig själv är en bön och sker under bön. Och vi gör ju detta under bön när vi döper människor. Petrus säger det här också i första Petrus brev 2, att dopet är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Kristi uppståndelse. Dopet är en bön i handling. En bön att bli delaktig i Jesu försoningsverk. Det är en bön i handling. Du ska bli delaktig i försoningsverket. Då, nu ser jag att dopet är så viktigt då, samman med tron och frälsningsupplevelsen. Och så är det ju frågan som många ställer sig, och hur man ska se på alla medlemmar och personer som är medlemmar i kyrka och samfund som inte blivit döpta sen de kom till tro. Hur ska man se på det? Ja, är man frälst utan att loppet döpa sig? Är man frälst? Ja, vad är svaret på den frågan? Ja, svaret måste ju bli ja på den frågan ändå. För dopet är inte på samma sätt så nödvändigt som av frälsning som tron. Jesus, han utlovar ju frälsning till den som tror blir döpt. Så uttalar han fördömelse, de är bara de som inte tror. Och det är de som inte tror blir fördömda. Som vi läser i Markus 16:16, den som inte tror ska bli fördömd, som Jesus säger. Men att ha det här resonemanget att jag inte vill döpa sig efter vad Jesus har befallt, det är mycket märkligt. Och eftersom det nytestamentliga dopet visar på att man har kommit till tro, det är inget att rekommendera. Det är en ren odlydnad att inte låta döpa sig. Det är odlydnad till Gud. Dopet är nödvändigt därför att Jesus har befallt det. Det är därför det är nödvändigt. Och vår uppgift som församlingar, som predikant och är att undervisa om frälsningens väg som Guds ord säger. Det är det som är vår uppgift. Och dopet som jag pratar om, det är en startpunkt för ett liv i tron på Jesu död och uppståndelse. Och Jesus fullständiga seger över synden. Du blir ett med Jesus Kristus. Du uppstår tillsammans med honom. Paulus säger i Galaterbrevet 2:19-20. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utger sig själv för mig. Sen har vi frälsningsupplevelsen, är ju en grundläggande helgesupplevelse också. När du befälst och då lämnar du synden och du begraver den här i dopet. Helgesen är en del i frälsningsverket, och dopet och helgesen hör tillsammans. Vid dopet så blir vi ett med Jesus och Guds egendom, hans tillhörighet. Vi är helgade åt honom och är kallade att leva i helgelse efter hans vilja. Så har vi dopet och den heliga ande. Det finns ett löfte också med dopet. Vi kan läsa vidare i Apostelgärningen 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt frälsa från detta bortvända släkte. Ja, Petrus lovar ju den heliga ande som gåva, och det försätter, det finns en givare och en mottagare. Och givaren är Gud Fadern, han ger heliga ande. Det är han som sänder den heliga ande över oss. Och du och jag får vara mottagare av den heliga ande. Vi får ta emot den i våra liv. Och vi får bara ta emot detta av Herren. Och sen hör ju det här omvändelsedopet, det hör också ihop med andedopet. Och som sker samtidigt eller efter vattendopet. Och det underbaraste som någon kan uppleva, det är ju som Jesus upplevde, att den heliga ande sänktes över personen när han döptes. Då ska ni få den heliga ande som gåva, sa Petrus. Jesu dop står här som mönsterbild då. Den heliga ande kom över honom. Och det här gäller oss idag. Det gäller Guds församling idag. Guds ande, Guds ord har inte förändrats. Guds ord, det står ju, alla de här bokstäverna står ju på samma sätt idag. Guds ord, det är samma som när det skrevs. Det kanske är nya översättningar och så, men Guds ord står ju fast. Och det gäller, samma löften gäller oss. Sa innan, det fanns det är viktigt vilket dop han blev döpt med, och det finns en berättelse i Apostlagärningarna 19. Det är Paulus som skriver detta, första till sjätte versen. Medan Paulus var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest med genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de av Herren, i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på den kom den heliga ande över dem, och de talade i tungor och profeterade. Det var alltså viktigt vilket dop lärjungarna i Efesos hade blivit döpta med. Det nytestamentliga mönstret är att man blir döpt när man kommer till tro, och att man får den heliga ande när man kommer till tro. Lärjungarna i Efesos hade inte någon undervisning om anden. De hade inte fått det. Och inte heller att man ska döpas till kristen. De visste ju inte om detta. Och när de fick den här undervisningen så förändrades livet för dem. Och jag tror att även idag finns brister i undervisningen om frälsningen och dopet och andedopet. Att vara ett Herrens tempel för den heliga ande. Vi behöver ta fram det här mer och mer. Det här frälsningens väg, dopet, andedopet. Det är ju det som kan hjälpa oss att vinna seger över det onda, andevärlden och det som är onda. Vi ska bekläddas med kraft. Och jag har upplevt att det talas alldeles för lite, och man tar alldeles för lätt på vattendopet och begravar den gamla människan och uppstår ett nytt liv med Jesus. Och därefter blir uppfylld av den heliga ande. Det är ju det som jag uppväxt med i det jag kommer ifrån, de rötterna jag har. Det var ju att man ska bli fylld av den heliga ande. Man ska tala i tunga och man ska bli döpt. Och andens gåvor skulle bli manifesterade och vi skulle använda detta. Och för apostlarna var ju det här andedopet en nödvändighet. Att alla församlingsmedlemmar blev döpta i den heliga ande. Det var en nödvändighet. De tyckte det var jätteviktigt. De lade händerna på varandra och de fick den anden. Vi behöver den heliga ande idag, vän. Vi behöver den heliga andes kraft i våra liv för att vinna strid i andvärlden. För ondskan, den minskar ju inte, den ökar istället. Mörket ökar och då måste vi öka vår kraft. Kraften i Gud. Och vattendopet, det är en definitiv brytning med syndalivet och en invigning att tillhöra Jesus Kristus. Så är du inte döpt, så tänk noga på detta. Där du inviger dig att dö och följa Jesus. Paulus säger så här i Romarbrevet 6. Vad ska vi säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus, Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi förenar med honom i en död som hans, ska vi också vara rätt i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Så vi ska inte leva kvar. Är vi dött med Jesus Kristus, så har vi uppstått med honom. Dopet är en synlig och konkret handling som vi gör. Och det innebär också att man ska upptas som medlem i en lokal församling, och helst i den församling där dopet sker. Man ska ju komma in i en församling. Dopet och församlingen är väldigt viktigt. Och varje lokal församling är en fullvärdig församling som organiskt hör samman med andra församlingar som tillämpar dopet. Det är troendes gemenskap. Och i Nya testamentet talas det aldrig några kristna utanför den lokala församlingen och troende döpta. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökar med den dagen med omkring 3000. Och vi läser vidare i Apostlagärningen, första församlingen var tillsammans var dag i husen och delade allting. De har ett hjärta och en själ. Och det tror jag är en stor välsignelse det här också med den församlingsgemenskap. Man umgås med dem och med sin församling och delar ordet och gemenskapen. Sen har vi det här med nattvarden också. Jesus har gett sin församling två heliga instiftelser. Det är nattvarden och det är dopet. Nattvarden, ni vet, instiftade Jesus strax innan han korsfästes. Och dopet omedelbart efter han uppståndelsen, han tog avsked från lärjungarna. Då instiftar han dopet till Jesus Kristus. Och båda de här instiftelserna har med Jesu försoningsstöd att göra. Det har med Jesus att göra. Både nattvarden och dopet. Det är också förknippat med varandra. Dopet är för den enskilda människans tro på Jesu död och uppståndelse. Nattvarden är församlingens gemensamma bekännelse till Jesu död och den grund som vår frälsning vilar på. Båda två, det är jätteviktiga saker. Och med vilka firades nattvarden på Jesu tid, eller på församlingens första tid? Det var mellan de som har tagit emot Jesus som frälsare och låtit döpa sig. Dopet är det yttre tecknet på hjärtas omskärelse och innebär det offentliga upptagandet i det nya förbundet. Nya förbundet. Nattvarden blir sedan en konfirmation av dopet med förbund med Jesus. I dopet är vi inte bara begravda med Kristus, utan vi har även uppstått med honom, och vår uppståndelse med Kristus i dopet är av andlig karaktär. Det är en pånyttfödelse av människan som uppgår i dopet. Men Kristus, han uppstod inte bara andligen utan också fysiskt. Han fick ju en härlighetskropp, och vi har genom dopet vuxit samman med Kristus genom en lika död och genom en likadan uppståndelse. Det är något kraftigt och stort. Det är både något fullbordat och något som ska ske. Vi har dött med Kristus och ska ständigt dö bort med honom från synden. Vi uppstår med Kristus och ikläder oss Kristus, och vi ska en gång uppstå tillsammans med Kristus och vi är fullkomligt iklädda honom. Vi ska bli iklädda Jesus Kristus och vi blir ett med honom. Paulus säger i Romarbrevet 6. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Jag har försökt att beskriva lite eller mycket vad dopet är, gett i bibelställen och hur viktigt det är att låta döpa sig och vandra med Jesus. Och det har också med sig välsignelse också, att låta döpa sig. Och du som lyssnar här i kyrkan, du som lyssnar på nätet ute, tveka inte. Du behöver låta döpa dig om du inte är döpt. Och du har allt att vinna. Och det finns också löften om den heliga ande. Jag ska bekläda er med kraft. Ni ska profetera och ni ska få uppleva välsignelse. Det finns allt att vinna, låta att döpa sig. Och att lyda Jesu befallning, att låta döpa sig, det är nödvändighet som frälst kristen. Och ska vi kunna nå målet så behöver vi också ikläda oss Kristus. Om vi når målet så behöver vi också vandra med Jesus Kristus. Och det är nödvändigt att för att kunna ta del av livet och frälsningen i Jesus Kristus. Och om du inte är döpt så hör av dig till oss och gå till en, om du inte bor här i stan så gå till en församling på din hemort och anmäl dig till dop. Det finns församlingar som döper på andra platser också. Och jag döper gärna, men du behöver komma med i din lokal församling. Det är viktigt att ha den här församlingsgemenskapen. Vi ska inte överge den, utan vi ska tillhöra en församling och där får man stöd och där får man hjälp på alla sätt. Gör som Ananias sa till Saulus efter hans omvändelse på Damaskusvägen. Han sa så här till Saulus: och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvätta ren från dina synder och åkalla hans namn. Och det finns ingenting att vänta på att låta döpa sig. Så är du inte döpt så vänta inte ett halvår till eller en dag till, utan anmäl dig till dop. Och det finns de som döper sig ute i älvarna när det är kallt och hugger hål i isen. Och så, det ska vi inte behöva göra, men det finns de som gör det och vill döpa sig ute. Men det är viktigt att göra det, att låta döpa sig. Och Gud välsigne dig att ta det beslutet. Att tro att vi kan sjunga den här sången där, som jag nämnde innan. Och sen är du som vill ha hjälp i bön här så får jag ner det till känna. Du som finns med oss på nätet så gör det till känna. Vi har en frälsningsbön som är upplagd på vår hemsida. Be den bönen och hör av dig sen om du vill bli döpt och komma vidare och få del av andens liv i ditt hjärta. Så Gud välsigne dig att ta emot Jesus. Och jag vill följa Jesus. Jag beslutar att följa Jesus. Amen.
Och